Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i högmässotexten på söndagen före domsöndagen. Vi läser episteltexten. Och episteltexten är hämtad från andra Petrus brev, det tredje kapitlet, och från den åttonde versen. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Gud skapade de första människorna, Adam och Eva, och satte dem i en fullkomlig värdigt, ett lyckligt paradis. Men det förblev inte lyckligt. Inte för att Gud inte ville att människorna skulle leva lyckligt, utan för att människan bröt mot Guds vilja, vände sig bort från Guds lag. Därför förblev inte lyckan på jorden, den fullkomliga lyckan. Människan hade vänt Gud ryggen, flytt från honom, och mörkret fullt tungt, döden kom in i Guds fullkomliga värld. Ondskan, hatet och egoismen. Det viktiga var inte längre att älska Gud av hela sitt hjärta, utan att själva bli som Gud. Och är det vårt jag det viktigaste, vad betyder då Gud och våra medmänniskor? Lyssna till ditt eget hjärta. Förverkliga dig själv. Det viktiga är att det känns rätt. Ta plats. Känns det igen? Ja visst. Ormen talade inte bara till Adam och Eva. Han fortsätter. Den onde fortsätter att tala till oss idag. Genom olika människor och i lite olika ordalag. Något som få människor får höra idag är: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Adam sträckte ut sin hand, tog emot frukten från kunskapens träd av Eva och valde därigenom att sätta den ondes vilja före Guds vilja, och mörkret flyttade in i mänsklighetens själ. Adams synd är startpunkten för all ondska i världen, allt hat, alla krig, svälten, orättvisorna, lögnaktigheten, omoralen, sjukdom, lidande och död. Men Gud lämnade inte Adam i detta tillstånd. Han gav honom ett löfte. Kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. En avkomling till endast en kvinna, det vill säga en jungfru född, ska besegra den onde. Ondskan ska få ett slut. När Adams och Evas första son dödades Abel. Så kanske Eva tänkte, varför kommer han inte som Gud hade lovat? När kommer han? Trodde Noa att det var slut på ondskan när Gud dränkte en hel värld i syndafloden utom hans egen familj? Han förstod nog att det inte hjälpte att utplåna alla människor när han själv en kort tid efter floden söp sig full och låg blottad i sitt tält inför sin sons och sin sonsons åsyn. Synden satt inte i vissa människor på utsidan, utan synden satt i alla människor, också Noa och hans familj, på insidan. Och även efter floden kom lockelsen att bli stor som Gud. Att bli stor i egen kraft. Och så byggde människan ett torn i Babel. Gud upprepade det löfte som han hade gett till Eva, återigen till Abraham. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade. Och Abraham fick en son med sin hustru Sara. Men blev alla släkten välsignade genom Isak? Nej, också Isak fick samma löfte. Rebekkas mor och bror säger om Rebekka, Isaks hustru, din avkomma ska inta fienders portar. Syftar de på Isaks son Jakob då? Nej. I en dröm om natten i Betel får Jakob samma löfte igen. Genom din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Men så när Jakob blir gammal så flyttar han till Egypten tillsammans med alla sina söner och deras familjer. Josef hade fått en hög ställning i Egypten. Men inte heller här ser vi att alla släkten blir välsignade genom Jakobs son. Innan Jakob dör så välsignar han alla sina 12 söner. Och till en av sönerna, till Juda, säger han: spiran ska inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter. För en han som den tillhör kommer, och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, sin mantel i druvors blod. Avkomman som först hade lovats Eva, sen Abraham, sen Isak, sen Jakob, vårt löfte visade sig om en kung. Under århundraden och årtusenden som gick, hur ofta tror ni att Guds folk frågade sig, när kommer han? Varför kommer han inte som Gud hade lovat? Men hela tiden ser välsignelsen ut att vara begränsad till Israels folk. De 12 stammarna, de förslavas i Egypten, men förs ut genom profeten Mose, och Gud ger dem landet Israel. Det folk som Gud utvalde visade sig bli otrogen mot Gud, och därför faller straffdomen över Israel. Först förs Nordisrael i fångenskap år 722 för Kristus i Assyrien, och sen förs Sydisrael i fångenskap år 586 för Kristus till Babylon. Templet förstörs 3 gånger och staden ödeläggs till sist år 70. Men också detta hade profeten förutsagt. Och se nu hur Guds straffdom över Israel kopplas samman med löftet om han som skulle komma. Så här står det. Se Herren, Herren Sebot, skall hugga av den lummiga kronan med våldsam kraft. De resliga stammarna ska fällas, de höga träden störta ner. Han ska fälla snårskogen med järn och Libanon ska falla för den mäktige. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. När Israel ockuperas av romarna år 52 före Kristus så fanns det förstås många som frågade: när kommer han? Varför kommer han inte som Gud hade lovat? Men det fanns också de som i stillhet väntade på Guds löfte. Skriften berättar om den tiden. På den tiden i Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Och så föds han till sist i Betlehem. Han som är rakt nedstigande led var avkomling till Abraham, Isak, Jakob, Isai, Juda och David. Och när Simeon håller den nyfödde frälsaren i sina armar så utbrister han: Herre, nu låter du din tjänare fara hem, fara hädan i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Han kom och gjorde det han hade lovat de två första människorna, Adam och Eva. Han besegrade den onde genom att ta på sig alla människors synder på korset och straffas för dem. Genom honom, genom hans laglydnad, genom hans blod och kors är våra synder förlåtna. Det står att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Skriften säger: Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Vilken glädje var det inte en gång för Adam och Eva att höra att det skulle komma en. Att han skulle komma. Vilken glädje är det inte för oss idag att ha veta att han har kommit. Vi behöver inte frukta för döden, för djävulen och synden och skulden. Han har kommit och han har besegrat den onde. Han som har burit vår synd. Ingenting skiljer oss längre ifrån Gud. Vi är förlåtna genom Kristus. Abraham hade han lovat: i din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade. Paulus säger: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. I Kristi kors har vi verkligen allt som är värt att äga. Genom honom har vi förlåtelse och rening från synden. Och är vi förlåtna, då har vi himlen och ett evigt liv. Men vi ser ju fortfarande syndens konsekvenser i oss själva och i vår omgivning. Vi ser hur vi frestas av den onde och av vår onda natur. Och det ger ju oss förstås smärta i samvetet. Han skulle ju krossa den ondes huvud. Men det är ju kanske inte det man upplever när man ser sig omkring och ser egoism, hat, avundsjuka, krig, svält och våld. Skriften säger: Kristus blev offrad en gång för att bära mångas synder. Kristus blev offrad en gång för att bära mångas synder. Och så tillägger den direkt: och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Han sonade all synd när han kom och föddes som en människa. Men, säger Kristus, men, säger skriften, han skall en andra gång träda fram och frälsa den som väntar på honom. Den gången kommer han för att döma världen och för att ta oss till sitt eviga himmelska rike. Och det påminner vi oss själva om varje söndag när vi bekänner. Vi tror på Jesus Kristus, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är ju först då, när han kommer tillbaka den andra gången, som vi kommer att med våra ögon och alla våra sinnen få uppleva hur det paradis som Adam förstörde upprättas. Då kommer vi att få att vila ut hos vår frälsare och Gud tillsammans med Adam, Eva, Abraham, Isak och Jakob och alla troende i alla tider i Guds eviga himmelska rike. Men vi ser det inte nu. Och det var för ett par tusen år sedan som Kristus kom den första gången. Och det var för ett par tusen år sedan som Kristus lovade att han skulle komma tillbaka. Precis som kanske Adam, Abraham, Isak och Jakob frågade sig innan Kristi första ankomst: när kommer han? Varför kommer han inte som Gud har lovat? Så kanske vi frågar oss samma sak inför hans andra ankomst. När Petrus skriver sitt andra brev så är det precis de frågeställningarna som brevets mottagare har. När kommer han? Varför kommer han inte som Gud hade lovat? Och Petrus svarar: glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år, och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Tänk, så underbara ord egentligen. Vilket annorlunda perspektiv det blev plötsligt. Han dröjer för vår skull. Han dröjer för människans skull. Han vill om möjligt samla in ännu några till sitt eviga rike. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är därför han dröjer. Gud älskar människan. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Det är därför han dröjer. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det är därför han dröjer. Gud säger genom profeten Hesekiel: skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? Säger Herren, Herren: nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Det är därför han dröjer. Tro aldrig att Gud har gett upp dig. Tro aldrig att Gud har tagit bort sin hand ifrån dig. Tro aldrig att evangelium gäller ju alla andra, men det gäller inte mig. Gud vill din frälsning lika sant som han vill alla människors frälsning. Det var för dig och mig, för alla människor, som Kristus dog. Och det är därför han kallar oss idag, genom sitt evangelium, sitt glada budskap, till sitt eviga rike, till gemenskap med sig. Han kallar oss genom det heliga dopet. Han kallar oss genom ordets förkunnelse, genom nattvarden och genom avlösningen. Genom evangelium så förklarar han att alla våra synder är förlåtna genom Jesus Kristus, vår frälsare. Och han förklarar att vem som helst får tro detta. Han förklarar att han har sonat och betalt för alla människors synder, och genom ordet så räcker han fram den färdiga gåvan för oss. Han kallar oss här i tiden. Han kallar oss här och nu. Morgondagen, den vet vi ingenting om. Han kommer inte att kalla oss bortom tiden. Vi vet inte när eller vilken stund den sista dagen kommer. Och vi vet inte när vi själva dör. Vi vet inte när dörren till Guds eviga rike slås igen, som vi läste om i dagens evangelietext. Och därför fortsätter Petrus i dagens text: men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsam dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Har ni hört folk säga: det enda man kan vara säker på är att solen går upp imorgon? Eller har ni hört någon säga: det är bergsäkert? Tänk så fel man kan ha egentligen. För det enda som överhuvudtaget är säkert är Guds ord och löften. Den här världen med sina berg och dalar, med sina sjöar och hav, universum med sina galaxer, våran sol, stjärnorna, är ju från början bara en tanke i Guds medvetande. Han har ju skapat allt synligt med sitt ord. Gud som är större, vad är det universum inför honom? Som uppehåller allting, som har skapat allting. Vi läser om den sista dagen i Uppenbarelseboken. Himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Herrens dag kommer. Det kan vi vara säkra på. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den kommer oväntad. När folk säger han kommer nog inte, då kommer han. En tjuv skriver ju inte och berättar om vilken dag eller stund han ska komma och göra ett besök. Eller hur? På samma sätt kommer Herrens dag oväntad. Och det är inte fel att ställa sig själv frågan: hur har du och jag det med Gud egentligen? Du och jag får tro att våra synder är förlåtna. Inte för att vi känner att det är så, men för att Guds ord säger att det är så. Guds ord försäkrar oss om att Kristus har burit våra synder på korset. Och det kan vi lita på oavsett vad vårt hjärta säger. Och när vi nu väntar på att Herrens dag kommer oväntad, Vad för konsekvenser ska det ha för vårt liv? Ska vi gå omkring och vara orolig för det? Det är den frågan. Vilka konsekvenser ska väntan på Kristi ankomst ha för våra liv? Den frågan besvarar också dagens text. Petrus skriver: då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Amen. Låt oss bedja. Tack käre himmelske fader. Tack för att du idag genom din ande har påmint våra hjärtan om att alla heliga i alla tider har väntat på din ankomst. Och när vi misströstar och tvivlar och suckar under en väntan som är arbetsam och smärtsam, påminn våra hjärtan om hur Abraham, Isak och Jakob också väntade på Israels tröst. Herre, lär oss genom din ande att under väntan på Kristi ankomst att förtrösta på Guds ord och luften. Lär oss att vänta så att vi vakar och så att vi lever gudfruktigt och heligt. Amen.